Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet, GH Christer A, del 3. Christer A kan aldrig fällas för Palmemordet. Det största skälet till det är ju förstås att han sköt sig själv i huvudet till döds 2008. Men utredningen hade kunnat genomföras mycket, mycket bättre. Och om Christer A sköt Palme så hade han nog kunnat fällas för det av en bättre utredning. Givetvis är väl det enda som skulle kunna ske nu som avgjorde Palmemordet och fick Christer A fastställd som mördaren är att vapnet hittades. Och jag blev väldigt entusiastisk när Leif G.W. Persson i Veckans brott hade den där tipsaren och att det fanns ett nytt vapen, det skulle provskjutas. Och det kanske var möjligt att det var Skeppsholms revolver, att det var Christer A's revolver. Och det vore intressant att veta om det var. Det skulle ju också kunna vara Suckdorfs revolvern, men det var inte rätt vapen. Granskningskommissionen var väldigt, väldigt kritisk till Palmeutredningen. Han hade klantat till det återigen när de utredde Christer A. Och det här är vad granskningskommissionen hade att säga. Ensamstående man boende i innerstaden som gjort sig av med en revolver av den typ som användes vid mordet. GH aktualiserades i PU genom den provskjutningsaktion som beslöts under 1989. I januari respektive maj 1990 skickades två påminnelser till Christer att han skulle inställa sig hos polisen med sitt vapen. Rimligtvis måste den första kallelsen skickas till honom dessförinnan, men spår efter någon sådan har inte kunnat hittats. Efter 1990 och fram till januari 1994, när PU fick telefonkontakt med Christer, vet man i brist på dokumentation inte om några åtgärder vidtagits för att få kontakt med Christer. När PU efterhand tillfrågat den person som varit med och handlagt provskjutningsaktionen och som undertecknat påminnelsen av Torsten S, har denne erinrat sig att han med största säkerhet varit i den sommarstuga som Christer bodde i. Så vid Torsten S kunde minnas hade han dock inte träffat på Christer utan en annan person som varit radioamatör. Det här är som någon dålig gammal tjuv- och polisfilm. Så vid Torsten S kunde minnas hade han, trots att Torsten S uppgift han troligen gjort anteckningar om hembesöket, finns inga sådana anteckningar registrerade. Någon uppgift om vilken tidpunkt det skulle ha skett finns inte heller. Det är anmärkningsvärt, säger granskningskommissionen, att polisen vid ett hembesök hos någon i anledning av en brottsutredning om mordet på statsministern underlåter att göra en tjänstanteckning om var man varit, vid vilken tidpunkt och vad som har hänt. Det är inte första gången Palmeutredningen gör saker fel. Som framgått talar den fortsatta utredningen för att Torsten S. aldrig träffade Christer överhuvudtaget. Även i övrigt är hanteringen uppseendeväckande. Om man beslutar att genomföra så vittomfattande åtgärder som provskjutningsaktionen utgör, borde det vara självklart att vidta åtgärder som säkerställer att alla vapenägare fångas upp. Om någon kallad person inte inställer sig måste det finnas rutiner för uppföljning och utredning av varför vederbörande inte kommer. Det förhållande att någon verkar hålla sig undan bör rimligen betraktas som en spaningsindikation. Vi har ställt frågor till Palmeutredningen om detta och fått till svar att intensifierade utredningsåtgärder borde ha vidtagits för att få kontakt med Christer. Någon förklaring till varför så likväl skedde av Palmeutredningen inte kunnat ge. Tänk på det här en gång till. Alltså, vi provskjuter alla de här revolverna för att hitta Palmes mördare. Men om vi inte får provskjuta en revolver, då bara struntar vi det och fortsätter provskjuta de revolver som folk frivilligt har lämnat in. Som ju då förmodligen inte är mordvapnet. Man borde i första hand ha koncentrerat sig på de revolver som inte hade kommit in. Med mer ändamålsenliga rutiner fortsätter granskningskommissionen och normal dokumentation borde Palmeutredningen emellertid ha lyckats nå GH inom en rimlig tid efter det han kallats till Palmeutredningen första gången. Om PU, jag kommer att växla mellan att säga Palmeutredningen och PU, hade nått Christer före sommaren 1992 skulle han, om hans egna uppgifter stämmer, då ännu haft kvar vapnet. Det förhållande att en innehavare av ett vapen av den eftersöka typen vid kontakt med poliser anmäler att detta inte längre finns tillgängligt måste vara just en sådan reaktion som en provskjutningsaktion är åsyftad att framkalla hos en gärningsman eller någon som på annat sätt är inblandad. Som framgått av redovisningen var ett av syftena med att inkalla vapeninnehavare för provskjutning just att framkalla avslöjande reaktioner. Och det här är en avslöjande reaktion. Det är därför synnerligen anmärkningsvärt att Palmeutredningen efter att i januari 1994 dels har hört Christers förklaring till varför han inte hade vapnet i behåll, dels har fått kännedom av att han vid tidpunkten för mordet befann sig ensam i en lägenhet på 15 minuters promenadavstånd från mordplatsen, inte företog några dokumenterade utredningsåtgärder förrän efter ett helt år i januari 1995. Inte heller till detta dröjsmål har Palmeutredningen haft någon som helst förklaring. Och när man tänker så är det ju fullständigt otroligt. Vi fortsätter. Granskningskommissionen är inte klara med att kritisera Palmeutredningen. I samband med att Palmeutredningen slutade 1996 lämnade synpunkter på RRV-experternas genomgång av brottsutredningen diskuterades ärendet. Av RRV-experternas material som PU då tagit del av framgick bland annat att de ifrågasatte varför inte en utförlig husrannsakan inklusive eftersökning av vapnet på fastigheten hade genomförts. Den dåvarande förundersökningsledningen uttryckte därvid viss tvekan om brottsmisstanken mot Christer var tillräcklig för en sådan åtgärd. Ja, man kan ju säga att Palmeutredningen tidigare hade gjort betydligt kraftfullare åtgärder mot folk som var väsentligt mindre misstänkta. Den nuvarande förundersöksledningen har till kommissionen framfört uppfattningen att det som kan göras beträffande Christer är gjort. Därvid framgick att förundersökningsledningen hade uppfattningen att vissa sökningar med metalldetektor efter vapnet ägt rum, varvid det från kommissionens sida invändes att detta inte har skett. Så det är ju faktiskt möjligt att ingen sökning efter vapnet har skett i Tungelsta eller någon annanstans. På frågan hur vapenbrottet kunde bli liggande så att det preskriberades svarade Jan Danielsson, som är den som sedermera skrev av detta brott, att detta var ett misstag som skett före hans tid. Solveig Riberdahl, som var förundersökningsledare före Jan Danielsson, hade ingen minnesbild i anslutning till detta utan hänvisade till att det var Anders Helin som hade svarat för den här utredningen. Solveig Riberdahl förde i sammanhanget även ett resonemang om huruvida ett vapenbrott här kunde styrkas eftersom det kanske inte fanns något annat än Christers egna uppgifter som alltså innefattade ett erkännande att gå på. Om man hade sagt att han hade sålt sitt vapen till en knarklangare och inte längre hade sitt vapen, då har han ju erkänt brottet. Det måste ju räcka för ett vapenbrott. Granskningskonventionen fortsätter. Vid vårt sista sammanträffande med förundersökningsledningen uppgavs inga ytterligare åtgärder vidtagits i uppslaget. Granskning hade gjorts samt att ingen ytterligare utredning heller var planerad. Uppslaget skulle med andra ord de facto vara lagd ad acta. Och när någonting är lagd ad acta i en brottsutredning så betyder det att vi gör ingenting förrän vi kommer på någonting som vi kan göra. Det vill säga vi vet inte vad vi ska göra, vi gör någonting annat. Granskningskommissionen fortsätter: vi anser mot bakgrund av den information vi haft tillgång till att detta uppslag i väsentlig grad är otillräckligt bearbetat. Det är för oss mycket förvånande att inte gjorts något allvarligt försök att utreda det i botten. Man kan jämföra med uppslaget GG, en annan av gärningsmannaprofilerna som vi kommer att prata om senare, där mindre intressanta uppgifter föranledde en uttömmande insats 1996. Beträffande GH finns som framgått dessutom exempel på icke vidtagna utredningsåtgärder som förundersökningsledningen trott har varit vidtagna. Vi ställer oss också frågan i hanteringen av Christers självdeklarerade brott mot vapenlagen där utredning och lagföring inte fullföljs. Det brott som Christer själv erkänt är allvarlig och skulle enligt en tämligen fast praxis ha föranlett ett kännbart straff. Det kan synas som om palmutredningen för att inte störa mordutredningen låtit detta brott preskriberas. Vi har dock inte underlag att påstå att detta är förklaringen till underlåtarna. En naturlig reflektion är att en utredning av vapenbrottet bör ha kunnat sätta viss press på Christer och därigenom ha skapat klarhet även beträffande sådant som är av intresse i mordutredningen. Att inte fullfölja utredningen mot GH kan dessutom, vilket PU tycks ha varit inne på då man kallar honom till förhör våren 1998, vara till skada vid en rättslig prövning av ett åtal mot annan person för mordet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Det finns ju en strömning bland folk som läser mycket om Palmemordet att antingen tro att det är Christer Pettersson som dödade Palme eller att det är en konspiration. En liten konspiration, en stor konspiration, en utländsk konspiration, en svensk konspiration. Och många av dem som tror på konspirationer vill ju tro att polisen har saboterat sina egna utredningar. Att polisen har gjort en otroligt dålig utredning. Det kommer vi prata till leda om när vi granskar polisspåret. Men här ser man ju en utredning som faktiskt hittar en ensam galning som kan ha skjutit Palme. Det här, Christer A, om man ville ha en syndabock för Palmemordet så är ju Christer A perfekt. Det här är ju lysande. Konspirationerna borde ju hoppa av glädje och genomföra den här utredningen. Men här ser vi alltså hur Palmeutredningen är genuint klantiga och överarbetade och gör en dålig mordutredning. Och det är ju intressant att tänka på, för när man tittar på de extremt dåliga utredningsåtgärderna som gjordes i början när, mot Viktor Gunnarsson, mot kurderna, mot Christer Pettersson. Och när någonting sånt här sen händer, så undrar man ju om det inte gått troll i hela Palmeutredningen. Kan poliser vara så här klantiga i över 10 år? Det är fantastiskt fascinerande att tänka på att här finns ju faktiskt syndabocken, men inte ens han blir utredd. Nu är det dags för Christer A att få försvara sig. Och det gör en intervju som fanns i Aftonbladet den 11 augusti 1999. Så, jag kommer att läsa direkt från artikeln från Aftonbladet för att det här är guld och måste återges ordagrant. Så här kommer då Aftonbladets artikel. Christer Petterssons dubbelgångare berättar. Aftonbladet gör ett väldigt bra jobb på att dölja Christers namn. Han har kallats Christer Petterssons dubbelgångare och är ett huvudspår i Palmeutredningen. Idag talar han ut för första gången om varför han sålde sin Magnum-revolver illegalt, om varför han tror att mordet aldrig kommer att lösas. Jag tillhörde inte Palmes fanclub, säger han. I rapporten från granskarna av hur Palmeutredningen bedrivits, den så kallade granskningskommissionen, riktar skarp kritik mot ett spaningsuppslag om en 47-årig innehavare av en Magnum-revolver. I rapporten skriver granskarna att detta spår är minst lika intressant som Christer Pettersson som möjlig gärningsman. Den 47-årige mannen, det här är 1999 då, bor idag söder om Stockholm. Han ägde en Smith & Wesson 357 Magnum, bodde i närheten och hade ett motiv. Han ogillade Palme. 47-åringen ska också ha förlorat pengar den så kallade svarta torsdagen, dagen innan mordet och Stockholmsbörsen rasat. Detta sedan dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt samma dag deklarerat att omsättningsskatten på aktier höjdes. Men 47-åringen säger att han förlorade pengar först på 90-talet. Och det var ju konstigt, måste jag inflika, för då flyttade han sig ut till sommarstugan 87 bara för att han ville vara närmare naturen. Aftonbladet frågar, poliser hävdar att du brukar röra dig i trakterna vid Olof Palmes gata. Christer svarar, ja herregud, det är ju i city. Jag bodde ju i Vasastan. Det är väl inget konstigt att man rör sig där. I varje fall inte när man bor där. Men herregud, om det ska vara på så viset, det är väl flera hundratusen som är misstänkta. Men det är ju inte flera hundratusen som är licensinnehavare för en Magnum. Nej, nej, men att röra sig där, man får väl gå på gatan. Sveavägen är ju största gatan i stan. Får man inte gå på Sveavägen? Räknade du med att polisen skulle höra av sig när Holmer började visa upp Magnumroller? Ja, för fan! Jag bara satt och väntade. Jag tog det som en självklarhet eftersom jag bodde inne i stan. Jag tänkte att de gör det säkert systematiskt. De börjar med alla inne i stan, sen tar de alla i förorterna och sen alla i det övriga landet. Men de hävdar ju att du har blivit kallad och skickat påminnelser och att du trots det struntat i att inställa dig för att få vapnet provskjutet. Ja, det var efter att de hade misslyckats med att sätta dit Christer Pettersson. Man såg hur det gick till. De började med den där Gunnarsson. Han satt ju länge innan han släpptes av åklagaren. Det var någon som hade pekat ut honom, men det visade sig att polisen hade visat vittnet ett fotografi först och sedan pekat ut honom. Och till Lisbeth Palme hade de sagt på förhand att det var en uteliggare eller lodis och visat en video för henne, för hon var säker på att det var han. Jag trodde inte polisen fick arbeta så. De var ute efter att sätta dit någon. Men varför kom du inte in och fick vapnet provskjutet så att du slapp bli misstänkt? Av den anledningen att jag var sist. De hade ju förbrukat Christer Pettersson. Och har de förbrukat Christer Pettersson har de också förbrukat Lisbeth Palme. Så jag litade faktiskt inte på polisen. Men polisen skulle ju förr eller senare komma på att du hade gjort dig av med vapnet illegalt. Nej, jag trodde ju först att de inte var intresserade eftersom de inte gjorde något på många år. Hade de kommit dagen efter, månaden efter, året efter, hade jag haft vapnet kvar. Det sa jag till dem också i förhören. Fick du behålla licenserna efter att du hade sålt Magnum-revolven illegalt? Ja, de ville ta mig licenserna för de andra vapnen, men det hade kommit en ny vapenlag så det hade faktiskt blivit preskriberat. De sa att det var grovt vapenbrott och jag var väl inställd på att jag skulle åka dit på det. Men det rann ut i sanden på något vis hos åklagarna. Jag bara satt och väntade på att de skulle ta mig till häktet. Tror du att mordet kommer att klaras upp? Nej, jag tror att det har kallnat. Det ska ju finnas en beviskedja med olika länkar. Dels Palmes kropp, dels kulan, dels mordvapnet och dels gärningsmannen. Så i domen i hovrätten slog de ju ner på att det saknades teknisk bevisning. Kommer de inte upp med något sånt är det nog kört. Man kan inte gärna använda ögonvittnen efter 13 år. Det här har varit en enda stor hönsgård från första början. Vem tror du sköt Palme? Jag tror inte att de behöver gå så långt utanför polishuset faktiskt. Men jag har inga bevis. Var finns din revolver just nu, den du sålde? Det vet jag inte faktiskt. Köparen sa aldrig vad han skulle ha den till. Nej, jag tror han ville ha den för att styla med, inte för att använda den. Så du ångrade att du sålt den? Jag ångrar mig som fan naturligtvis. Men jag hade ju legat efter rätt mycket med hyran, flera månader. Fått påminnelser, så jag räknade kallt med att bli vräkt. Jag behövde snabba stålar. Var det skulder för aktier? Ja. Vet du vad leverage är? Det innebär att du har en aktiepost, så belånar du den, får pengar, köper nya. Så stiger det och så lånar man mera. Det är en toppenaffär så länge börsen går upp. Men när proppen går ur är det inte lika toppen. Så jag hamnar på pottkanten finansiellt sett. Stämmer det att du var på ett café nära mordplatsen på 10-årsdagen? Ja, inte vet jag. Jag skriver ingen dagbok. Jag har inte gått på café bara för att fira 10-årsdagen av mordet. Det har inte jag gjort. Vad gjorde du på mordnatten? Jag var hemma. Det var ju fan mitt i natten. Jag låg och sov. Kamrater i skytteklubben har sagt att du är en excellent skytt. Det beror på vem man jämför med. Jämfört med Skanåker är man inte större än en tum. Men jag höll mig på hyfsad klubbstandard. Men herregud, träffa en helfigur på ett par meters håll, det kan ju även en blindbock göra. Tillbaka till Sveavägen. Den som gjorde det var en amatör, tycker du? Jag vet inte hur han bar sig åt för att missa Lisbeth Palme. Han kanske inte siktade på henne. Han kanske blev nervös. I utredningen sägs ju att du ska ha skjutit mot Palme när han var i tv. Nej, det kan jag dementera. Men du gillade inte Palme riktigt. Nej, jag tillhörde väl inte hans fanclub. Var det du som sköt Palme? Nej. Men om vi nu ponerar att det var Christer A. som sköt Palme, så ska jag nu försöka mig på en gärningsbeskrivning. Så, det är den 28 februari 1986. Christer A. sitter i sin stora lägenhet på Hälsingegatan och han har insett att hans ekonomi kommer att bli förstörd. Det är Palmes fel, det är Kjell-Olof Feldts fel. Förmodligen var han lika sur på honom. Han måste väl inse att finansministern hade en del att göra med det här. Det var ju finansministern som hade berättat det. Christer gör som han alltid gör. Han tar en promenad. Han går ut på kvällen. Han kanske till och med har revolvern med sig. Jag kan tänka mig om man gick runt i träsket på kvällarna på en fredagkväll efter löning med alla de här kriminella som rann omkring, som sprang omkring i området öster om Sveavägen, då kanske han bara väntade att någon skulle försöka råna honom så att han kunde skjuta den personen. Och jag kan tänka mig hur det skulle ha sett ut om någon av de här, alla de här karaktärerna som hängde på Oxen, som vi ska prata om när vi kommer till spelklubben Oxen, de här Janne Värmland och Gurra med kniven och allt vad de hette, om någon av dem kommer fram och försöker ta Christers pengar, då skulle de få smaka Magnum, det är vad jag tror. I alla fall, Christer går ut på gatan och promenerar och funderar på vad ska han göra? Hur ska han komma ur den ekonomiska knipan som han nu är i? Av en slump kommer han gående på Sveavägen. Och då ser han paret Palme gå in på Grand. Jag har inte sett några uppgifter om att Christer gillar att gå på bio. Det var för mycket människor, så jag tror inte han av en slump var vid Grand för att gå på bio. Utan han är nog bara på väg förbi där. Men då upptäcker han att Palme är där. Han står och stirrar utanför. Han försöker se vilken film Palme går på. Han får reda på att Palme går på Bröderna Mozart. Han går hem. Tar på något sätt reda på ungefär när den här filmen ska sluta. Men jag tror han kanske inte tar reda på det. För att han kommer ju tillbaka för tidigt då enligt ett vittnesmål. Men han går hem och hämtar revolven om han inte redan hade den med sig. Och han bestämmer sig för att han ska skjuta Palme. När paret Palme kommer ut från bion, Palme, Lisbeth, Mårten och Ingrid står och pratar, så är han i närheten. Han följer efter, tittar efter ett tillfälle när han kan skjuta Palme utan allt för många vittnen. Och plötsligt efter korvkiosken går Palme och Lisbeth över gatan. Christer bestämmer sig då för att springa fram och väntar vid Dekorima-hörnet. Han känner till det här området jätteväl. Han vet att trapporna, han vet att Palme är på väg framåt Sveavägen. Han behöver inte ens veta var Palme bor. Han vet ju att Palme har gått över gatan och är på väg mot Kungsgatan. Så han fortsätter söderut på Sveavägen, tar sig över till Dekorima-hörnet, står vid Dekorima-hörnet och väntar. Och när Palme går förbi så, och här är det intressant, för om Christer var synskadad då och hade glasögon när han var vid grann, som vissa vittnen säger att grannmannen hade, så kan han mycket väl ha tagit av sig glasögon här. Och det är kanske därför vittnen ser mördaren lägga handen på Palme. För att verkligen kolla en extra gång att det här är Palme och inte Sigge Cedén. Nej, det var ett skämt. Men sen skjuter Christer Palme med sin egen revolver. Han skjuter ett skott mot Lisbeth Palme. Det är möjligt att det skottet går av misstag. Eller att, men hon vrider sig om och hon klarar sig. Han kanske menade att mörda henne också för att det inte skulle finnas något vittne. Men sen springer han lugnt och kontrollerat, som de flesta vittnen uppger i sina tidigare rapporter, bort. Han passerar Lars J. Han kommer upp för trapporna. Han är någorlunda bra form, men han är inte supervältränad. Så han är lite andfådd när han springer förbi Yvonne N. När han kommer till hörnet David Bagares gata, Regeringsgatan, har Lars J inte kommit upp för trapporna än. Han svänger av på Regeringsgatan och försvinner där. Han krockar i den här kvinnan, springer vidare. När han kommer ner på Birjadsgatan börjar han gå lugnt. Han går vidare, han går ner mot till Odengatan, svänger upp på Odengatan och går hem. Och är hemma på en kvart. Och sen sitter han bara där och funderar på 17 han ska göra nu. Och det, han kanske till och med är så kall att han funderar mer på vad han ska göra med sin ekonomi än vad som faktiskt kan hända på grund av att han sköt Palme. Men han måste ju förstå här också att det här måste ju vara otroligt svårt att hitta honom. Det här är ju verkligen ett spaningsmord om det är han som är mördaren. Och som jag nämnde tidigare, det förklarar så mycket om vi har den här icke-sociala människan som aldrig pratar med någon. Han har inga problem att hålla tyst. Han för diskussionen om det här med sig själv i sitt eget huvud. Och där sitter då Christer i ruinerna av sitt liv. Han blir av med lägenheten. Men han kan hela tiden titta på tv. Och han har ju, som vi hörde intervjun från Aftonbladet, han har ju koll på utredningen. Han ser den galna österrikaren passerar, han ser 33-åringen, han ser kurderna, han ser Christer Pettersson. Och han måste ju ha skrattat Christer åt det här. För att se alla de här åtgärderna, se världens största olösta mordutredning bara fortgå. Och de kommer inte ens att provskjuta hans revolver. Hans revolver är ju något tillfälle så gör han sig av med revolvern. Jag tror ju då att om han var mördaren så gör han sig av med revolvern långt, långt innan 1992. Det här var ju förmodligen bara en historia som han hade kommit på att han skulle berätta direkt när Palmeutredningen kom. Så hade de kommit till honom. Jag förstår inte varför de inte provsköt revolver 1986 istället för att jaga kurder. Men om de hade kommit 1990, då hade han ju sagt att han hade sålt vapnet 88.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Så, jag tycker att Christer A är högerligen misstänkt för Palmemordet. Och vad talar egentligen emot att Christer A. sköt Palme? Ja, det är inte mycket om man tror på gärningsmannaprofilen eller tror på en ensam galning av någon anledning. Och jag skulle vilja påstå att Christer A. är den troligaste av alla ensamma galningar som Palmes mördare. Det kanske är en delad första plats, så det ska vi återkomma till. Men jag tror inte det finns någon ensam galning, eller ensam gärningsman för den delen, som är mer trolig än Christer A. Och det finns, är man på ensam galningsspår, så finns det inga kända fakta som talar emot honom, tycker jag. Det är möjligtvis då att den här patronen som satt i väggen inte hade samma kemiska sammansättning som mordkulorna. Men det finns ju en lätt förklaring till det. De kom från en annan, ett annat inköp. När vi kommer till Christer Pettersson ska jag förklara alla fakta som gör att Christer Pettersson inte delar första platsen som ensam galning med Christer A. Utan det är andra som gör till och med. Det är kontroversiellt. Jag vet att det är många, många som tror på Christer Pettersson. Men det ska vi inte prata om nu, det ska vi prata om i spåret Christer Pettersson. Så, om man verkligen försöker hitta någonting så talar emot Christer A. som gärningsman, så är ju det alla tecken på att det finns en konspiration som dödade statsminister Olof Palme. Och det främsta tecknet på det är kanske de många observationer om walkie-talkie-män. Palmeutredningen spenderade många, många år med att förneka att det fanns några walkie-talkie-män. Men nu har Palmeutredningen erkänt att observationerna av walkie-talkie-män under mordnatten är intressanta. Det finns ju också tonvis av underliga saker som pågår i Stockholms innerstad den här fredagskvällen. Och vi kan vara ganska säkra på att Christer A. om han var gärningsman, han har inte vidtagit några åtgärder för att det ska hända andra skumma saker i stan. Så att argumentet mot Christer A, och det jag räknar med att få höra som svar på det avsnittet då, är att det finns så mycket som tyder på konspirationer. Och det ska vi återkomma till i många, många, många andra spår. Sen har vi också frågan då om grandmannen eller grandmännen och gärningsmannen är samma person, är också relevant. För alla spår som förutsätter en ensam galning förutsätter antingen att det inte finns någon grannman, alltså de här konstiga observationerna med grand, som ju inte har gått igenom än på den här podcasten, att de inte har någon samband med mordet, eller att grannmannen och gärningsmannen är samma person. Och det var också linjen som togs i rättegångarna mot Christer Pettersson. Om Christer A. var gärningsmannen, så var grannmannen och gärningsmannen samma person. Vittnesuppgifterna går isär här, och den frågan är definitivt material till ett eget avsnitt. Och faktumet då att Christer A. ibland hade glasögon talar till viss del för då, för det är en av motsägelserna då mellan signalementet från grand och gärningsmannen. Men om det var Christer A. som sköt Palme, så är jag rädd för att hemligheten har dött med honom. Och den enda chansen till lösning är om Paul Smith har tokgissat rätt och revolvern ligger i sjön, i Vedasjön, i Tungelsta. Så om ni dyker där och hittar revolvern så kan ni lösa Palmemordet. Det var allt om Christer A. Om ni hittar något mer material om GH Christer A som är relevant för det här, så vill jag väldigt gärna ta del av det. Jag är intresserad av förundersökningsprotokollet, domen mot honom för djurplågeri, all information ni kan få fram. Och jag gör väldigt, väldigt gärna ett till avsnitt om honom. Men det var allt för den här gången. Kom ihåg att ge mig iTunes-recensioner. Gå in på iTunes, recensera den här podcasten 1-5 stjärnor, berätta ärligt vad ni tycker. Berätta gärna vad jag kan förbättra med podcasten. Kolla in Palmemordet på Facebook. Facebook.com Palmemordet. Kan hitta mig på Dan Horning på Twitter. Och ni kan ju då sponsra Palmemordet som podcast. Ni ska inte sponsra själva mordet då, det är redan betalat. Men ni kan sponsra den här podcasten. Det gör ni på patreon.com/palmemordet. Ju mer sponsring jag har, desto mer spår kan jag göra. Ni kan se listan på spår som jag tänker ta upp. Jag tar gärna emot förslag på fler spår. Och ni kan då även sponsra mig med Swish eller PayPal. Och i så fall ska ni skicka ett meddelande till mig på Facebook. så ska jag berätta hur ni gör då. För jag känner mig inte riktigt bekväm med att lägga ut mitt telefonnummer här. Det kanske jag gör förr eller senare när jag blir tillräckligt desperat. Tack för att ni lyssnar på podcasten Palmemordet. Och ja, just det, nu måste jag fatta ett beslut. Jag spelar in det här lite i förväg för att jag ville ha allting om Christer A. färskt i huvudet när jag gjorde det. Så om jag tittar på Patreon nu så står den på $9. $9 per avsnitt. Jag vill gärna att det ska vara mer. Men det innebär att två spår till är finansierade. Och det dyraste av de spåren är det spåret vi tar. Så nästa avsnitt kommer att handla om Bader-Meinhof-ligan. Rota arméfraktion. Skyldiga till över 30 mord. Kan de även vara skyldiga till Palmemordet? Ja, det måste ni lyssna på nästa vecka för att få reda på. Ha det bra.